Händerna är tvättade och spritade. Den mest coronasäkrade hockeypodden i Sverige är tillbaka. Sanne och Svensson med dig Johan i Malmö och mig i Karlstad. Vi är framme vid avsnittsnummer 42.
Och då tänker jag naturligtvis på Patrik Ross. Det är helt ofrånkomligt att prata om denna, alltså riktiga profilstarka spelaren. HV71 och framförallt Mora skulle jag säga, även om han är från Jönköping. Han tycker jag verkligen symboliserar 42-an.
Annars finns det ju några importer som har haft det. Sean Gauthier, en hyllad målvakt i Leksand. Dylan Reese, en skicklig offensiv back får man ändå kalla honom. Robin Salo, som är en av seriens bästa backar nu, har mattats lite på slutet mot den fina starten han hade. Arto Latikainen vann guld med Färjestad, men var nog ännu bättre i Södertälje där han gjorde starkt avtryck.
Jag fortsätter på importspåret och tar en som satte riktigt avtryck i början av 90-talet. Mikko Mäkelä var med i Malmös guldlag 94. En annan import som satte avtryck, det var väl någon säsong han gjorde 36 mål, tyckte jag att det var någon lyssnare som skrev. Chad Kolarik i Linköping. Sen har vi kanske spelare som inte har satt det avtrycket i SHL, men Jeff Jacobs, numera assisterande tränare i Oskarshamn. Och sen har vi Oskar Drugge. Det var jättemånga som ville att vi skulle plocka in Oskar Drugge. Det var någon som drog ur sig till och med att han är den som snackar till sig flest assist i hela hockeyallsvenskan.
Oj, ja, Drugge han drar ju intresse kring sig, minst sagt. Två andra med nummer 42, Joakim Hilding, minns honom från Färjestad, Växjö, och han var faktiskt en sväng i Luleå också, numera Västerås. Och Niklas Arell, numera HV71, men han har varit runt i rätt många lag i SHL. Vad går gränsen för dig, Johan? Vi som följer dig på sociala medier, det är höga nummer, du avskyr höga nummer. Nu är vi uppe på 42, börjar sticka i fingrarna på dig, börjar liksom klia ögonen nu?
Ja, nej, kanske inte riktigt. 42 är väl någonstans, vi är väl och snuddar vid där gränsen går, tycker jag. Jag har ingenting emot höga nummer där det finns en tanke bakom det. Det är väl lite det jag vill komma till, att... Jag vet när tidigare Gagliardi skulle spela i Malmö, så kom han och så ville han ha ett coolt nummer. Så valde han 72 som han aldrig hade haft tidigare i karriären, för han tyckte det så coolt ut. Men jag har all respekt för sådana som kanske väljer att hylla någon förälder eller någonting i den stilen som har ett visst födelseår. Det tycker jag är helt okej. Men jag tycker sådana som Leksand där... Ja, de har väl frångått det lite grann nu. Bland annat har ju Arnelöv 55 och Abbott hade 77 förra året. Men jag gillar ju sådana klubbar som kör 1-35 som grund. Det känns bra i mitt hjärta.
Klassiker. Vad hade Ville Nieminen för nummer när han var i Malmö?
51 vill jag minnas att han hade. Jag vet inte om han hade någon historik bakom det numret överhuvudtaget. Men han är ju snuddar vidare gränsen går, så att säga.
Jag vet inte om det var 51 dagar han var i Övik under säsongen, men 9 matcher blev det i alla fall innan han själv tackade för sig den här gångna veckan. Modo har haft en jättetuff start. Det har gått rykten i alla fall att det inte varit helt friktionsfritt i Modo. Sett i spelet så har det backat upp det. Han valde i tisdags och tacka för sig och lämna Modo med omedelbar verkan. Vad var din första spontana tanke när du fick reda på det?
Ja, men det är ju precis som det du sa här nu, att man har ju ändå känt vibban att det var där det skulle hamna, så att säga. Han har väl inte gjort något avtryck, han har känt som att han inte riktigt har haft gruppen med sig. Det känns som han har levt sitt, så att säga. Jag vet inte om jag varit inne på det tidigare här i podden, att jag mötte ju Modolaget när de käkade lunch i Malmö Arena och jag var där samtidigt, och det kändes redan där som att vibbarna var att Ville Nieminen var väldigt mycket utanför de andra ledarna i laget också. Det kan bara vara en känsla som jag hade, men den känslan fick jag, att han inte alls var nära Omark eller Per Styf eller materialarna eller liknande, utan han kändes verkligen på sin kant. Och man har hört att det är liknande vibbar som har funnits från lagets sida då kring Ville Nieminen.
Är det, då, är det så enkelt som att man plockar bort då en huvud, eller man plockar inte bort, han väljer ju att lämna. Det var väl snarare kanske en tidsfråga innan man faktiskt hade valt att plocka bort honom, även om man pratat om det här just kring tålamodet. Men nu har man ju också värvat tidigare Martin Kaut, får jag höra det en gång till?
Martin Kaut, ja det blir inte roligare än så.
Ja, det flyger inte alls, Kaut.
Nej, det gör inte det, nej.
Och så nu har man ju fått hem också den spelaren Patrik Karlqvist som man fansen har backat upp så otroligt starkt kring. Är det en vändning vi ser i sikte för Modo?
Ja, men jag tyckte väl att i matchen mot Södertälje tyckte jag att de där är fortfarande tendenser till att det går alldeles för lätt för motståndarna kan jag tycka, men tredje perioden där i matchen mot mot Södertälje tyckte jag att de gjorde det bra. De tryckte på ganska hårt och de skulle mycket väl kunna löst det under ordinarie tid kan jag tycka. Med tanke på det trycket de skapade, de chanserna de vaskar fram i tredje perioden. Så att det är klart att det finns ju en helt annan kapacitet än den tabellplaceringen Modo har i truppen. Även om det är mycket nytt så är det ju ändå avsevärt mycket mer kvalitet. Det kan vi vara ganska överens om.
Det är rätt, alltså på pappret nu är det ju faktiskt ett starkt lag de förfogar över. Så att det är klart att de måste börja klättra uppåt i tabellen. Och vi har fått en fråga från Jonas Jonsson här. Vad är tankarna kring Per Styf som huvudtränare? Blir han resten av säsongen?
Det är ju väldigt lätt att man hamnar i det facket. Och känns det bekvämt för Styf så är det väl klart att då finns det väl kanske ingen anledning att göra en förändring.
Vad finns det för alltså tränarmarknaden var ju begränsad i maj-juni där när man var ute, april-maj-juni när man var ute som mest och kikade. Det är klart att den är än mer begränsad nu.
Ja, nej men precis. Det är väl Lund och Lund som är lediga. Det är väl Staffan Lund och Lillis Lund som är lediga och så är väl Leffe Strömberg också ledig.
Men Leffe är alltid ledig. Han har inte hört, hans namn var länge sedan, jag ser honom på Twitter, en härlig profil, men det var länge sedan han nämndes i när nya tränare ska rekryteras.
Ja, precis. Han har väl varit nere i Ungern, han har varit nere i Norge eller Rumänien eller vad det var han var, så att jag tror faktiskt inte han har något jobb nu. Jag tror Leffe hade varit en sån som hade hoppat på. Han älskar ju brinner för yrket, men vi ska inte haka upp oss vid Leffe Strömberg. Men som du sa, att där finns ju inte så mycket tränare lediga. Det är väl mer om de känner att de vill ha en tredje tränare i båset. De har ju ändå gått in i säsongen med att man vill ha tre ledare i båset. De körde ju med Björn Hellqvist och Per Styf endast. Och sen så körde de ju med, de la ju till Urban Omark förutom Styf då som assisterande. Och så hade de då Ville Nieminen. Så det är väl om de vill ha in någon som kan gå som en tredje länk i båset. De känner att de behöver en ledare till.
Får väl också passa på att be dig lite om ursäkt. För du mässade ju mig där och sa att jag hör rykten att Ville Nieminen kommer säga upp sig här ikväll. Och jag slog ju ner det ganska hårt. Inte en chans sa jag. Jag vet inte om det fick dig kanske att ta två eller tre steg tillbaka på den nyheten. Men jag, i alla fall får vi be om ursäkt för det.
Ja, faktum är att det gjorde jag inte. Faktum är att precis när den nyheten kom så satt jag på ett styrelsemöte i min bostadsrättförening. Så att det kom absolut sämsta tänkbara tajming. Så jag hade inte ens tid att ringa på det.
Ja, det är dålig stil av Glader. Han borde veta när du har styrelsemöte inne eller inte. Men såg du själva livesändningen där, eller sändningen ska man säga, i efterhand då från Modo?
Nej, jag har inte sett den alls. Jag förstår att det var lite känslosamt där.
Ja, vi ska ta och lyssna på hur det lät från Fredrik Glader.
Ja, men precis. Det har varit en väldigt intensiv, kort process. Del i alla processer som ska gås igenom, analyser och alltihop, och jag tycker att det har varit, ja, det är ju en process som det här som jag sa tidigare har varit en väldigt kort period så att säga, så den processen har vi inte ens, så att det är ju egentligen en process vi startar här och nu.
Ja, jag förstår vad du ville komma med den livesändningen.
Ja, det är ganska tydligt vad Fredrik Glader tycker att Modo är nu och vad det stor del handlar om. Jag vet inte, ska vi kräva Glader på, det här är ju 5 gånger 100 kronor, ska vi kräva honom att han sätter in 500 kronor på barncancerfonden, och gör han det så lovar jag att matcha det.
Ja, men det tycker jag är suveränt. Jag kan också lova att matcha det, så gör Glader det så slänger vi in totalt 1500 spänn.
Det är ju det är en bra deal.
Ja, men det tycker jag och det har han definitivt råd med.
Den gångna veckan hände det ju en del. När man satt och det tog det lugnt för landslagsuppehåll så var ju klubbarna aktiva och mer aktiva än vad jag trodde de skulle vara. Vi har Noah Gunler som lämnar Luleå för Brynäs. Kristoffer En, den var faktiskt fräck, den värmen. Han har varit ordinarie i Detroit. Visserligen Detroit ett bottenlag i NHL, men han ändå liksom, han har tagit en plats i NHL. Han kommer hem till Frölunda. Och sen, vem har vi mer? Kommer tillbaka till SHL.
Ja, du kan få säga namnet själv. Jag vet hur mycket du brinner för.
Sosa! Det blir press på Luleås speaker att han kan leverera det som Micke nere i Ängelholm. Och så Andrew Kaloff. Också ett coolt namn i sig, men ingen, han står sig inte mot The Sosa. Och Patrick Hersley till Malmö. Det är en del av tunga värvningar ändå.
Ja, där på Hersley heter han Patrick Hersley, eller heter han Hersley? Vad tycker du?
Där är ju faktiskt ditt jobb att säga vad han heter här faktiskt.
Ja, men det beror väl kanske på vem det är som uttalar det. Man har hört det. Jag tror det var någon speaker som verkligen amerikaniserade och skulle ropa ut Patrick Hersley.
Ja, Patrick Hersley har jag för mig att jag har sagt i alla fall.
Ja, på skånska blev det Patrick Hersley.
Hersley. Ja, jag ska ner och jobba med Skånederbyt på tisdag. Så att, då får jag kanske anledning att träna på det namnet. För han är ju en skarpskytt och känns ju ganska mycket det Malmö behöver.
Ja, i powerplay definitivt. Men de skulle ju behöva lite mer stabilitet i egen zon. Men det är klart att där kan Patrick Hersley bidra med det, med sin rutin, med sitt lugn och sådär. Samtidigt så tror jag att det har varit en någonting som har tyngt honom ganska mycket, att han kommer hem med en jäkla press. Jag pratade med honom i fredags, ringde jag honom för att känna vibbarna, och då kände jag ganska tidigt att men han kommer tacka ja. Men han var ju extremt noggrann med att måla inte upp mig som en frälsare här nu, för att jag...
Jo, kom igen, det är han är frälsaren.
Absolut, han höjer ju backbesättningen, och de är ju definitivt i behov av en så pass vass spelare som han ändå är. Och har man snittat 0,54 poäng i KHL sedan han kom dit och ändå levererat i stort sett var han ändå varit, så, och 24 mål senast i Leksandströjan innan han lämnade SHL, så det är klart att det kommer förväntningar på honom. Så vi kan vara överens om att Marcus Lauritsen nog flyger ut från PP-spelet, och det tror jag kan vara bra för honom att han inte behöver ha det jobbet, utan han kan försöka hålla sig till det enkla i andra moment.
Men det enkla, det är väl det alla ska göra i det här Malmö-laget. Var inte Marcus Lauritsen enkom egentligen värvad för att vara en offensiv kraft?
Ja, inte enkom.
Eller bra tvåvägsback med ändå en övervikt på en stark offensiv med tanke
absolut,
på
alltså, ja, men absolut. Han skulle ju göra sina... Han gjorde ju 30 poäng i HV-tröjan förra året, så de hade ju sagt ändå målat upp att han skulle göra minst 20-25 poäng. Men det kommer han ju för tufft att göra om här sitter den platsen, för jag tror inte man vill rubba på Helge Grans i ett av PP-formationerna.
Men ett icke-corona-år så hade vi nog landat in på en 200 000 plus minst på en spelare som Hersley. Vad kan en sån spelare landa in på här och nu i coronatider? För det får man väl ändå vara ärlig och säga, att det är alltid spelarens marknad. Vanligtvis är det ju det. Om en spelare vill lämna och tjäna mer, eller så kan jag alltid hitta en ny arbetsgivare. Och hockeyvärlden är ju så pass stor nu. Men här och nu så är det ju klubbarnas marknad. De kan ju i stort sett lämna ett take it or leave it bud till vem som helst.
Ja, men hade det inte varit ett coronaår så hade han inte spelat i Malmö överhuvudtaget, tror jag. Vi kan ju börja där. Men man ska ha klart för sig att han har tjänat väldigt mycket pengar. Men man vill ju ändå ha sitt marknadsvärde. Man ser ju ändå alltid till sitt eget bästa. Han blir ju inte lyckligare för att han tjänar 150 eller om han tjänar 80. Eller det kanske han blir. Men det är ju små pengar i sammanhanget med tanke på alla pengar han har dragit in. Men jag har hört rykten om att Malmö kommer take it or leave it bud någonstans mellan 60 och 70 000 i månaden resten av säsongen.
Oj, oj, oj. Ja, det är ju oj, oj, säger jag. Det ska man veta då, att snittlönen i SHL, alltså en vanlig säsong, ligger runt 120 000. Så det är klart att det tyder ju på vart vi befinner oss. Men tycker du, det rör ju upp känslor. Alltså det var ju jättemycket när spelare värvades den gångna veckan. Att ska de verkligen värva? Jag står på båda bena lite här. För en del klubbar har ju varit tydliga med att vi ska dra ner på Brynäs till exempel. Har varit väldigt tydliga med att man ska dra ner på kostnader. Man väljer att värva in Noah Gundler, som visserligen har ett rookie-kontrakt. Han är inte dyr, men han kommer att spela JVM. Det blir ytterligare en kostnad för dem. Jag menar, där har spelarna redan gått ner i lön rätt mycket.
Ja, och de snackar om att de ska varsla på kontoret. Jag vet inte om det redan har skett och så vidare. Det blir ju väldigt svårt att diskutera de enskilda fallen eftersom vi inte har alla fakta på bordet heller. Utan det blir ju bara en massa tyckande, och det kan vi väl för all del ha rätt att göra. Jag tycker ju att det smakar lite illa när Brynäs har så många forwards på kontrakt som man ändå har. Nu ska vi ändå ha klart för oss att Adam Pettersson och Samuel Asklöv kanske inte ska räknas in bland de 17 eftersom de är långtidsskadade båda två. Men man är ju ändå nere på 15 forward med Noel Gunler. Plus att man ändå har Kvist och Birgersson och de här juniorerna som jag ändå tycker har satt ett hyggligt avtryck när de har kommit in.
Och Solem där har gjort det jättebra. De matcherna jag har sett han har fått göra. Jag tyckte han var bäste forward där i Örebros. Eller när de mötte Örebro där. Det var deras senaste match. De har ju drabbats hårt av corona. Utan att själva varit sjuka så har man fått många matcher inställda. Men det är också... Jag pratade med en sportchef och frågade på en rak fråga: är du intresserad av Gunler? Jag är jätteintresserad av honom, men jag vill ha honom att signa nästa år. Men jag får inte göra det för det finns ett värvningsstopp. Brynäs, är det ett värvningsstopp eller är det här ett rookie-kontrakt? Hade den sportchefen missförstått eller har Brynäs tolkat det på ett annat sätt? För han skrev ju kontrakt för nästa år också i Brynäs.
Ja, men så är det ju att man har väl ändå varit överens om att sånt som inte belastar kostnaderna, det är ju det du vill komma åt. Och det för nästa säsong, jag kan ärligt säga att det stör inte mig speciellt mycket, för att det är ju ändå en sån kostnad som man vill ha i sina trupper, som kanske är, jag vet inte vad det ligger på nu, 23-24 plus bonusar för landslagsspel och vad han gör i poäng och så vidare. Det stör inte mig lika mycket som om man skulle signa upp det som man nu är överens om att göra. Det stör mig faktiskt lite mer att man är så stor numerär och anser sig behöva. Men samtidigt så, ja, det är ju samma sak med Malmö egentligen. De har ju ett visst antal backar. De har ju ändå 9 backar om du räknar in Anton Olsson som nu har spelat 100 minuter. Då borde det ju störa lika mycket att man tar in Patrik Hersley i det här läget, kan jag tycka.
Jag står ju på båda benen här, och någonstans får ju klubbarna, de får ju ansvara för sin egen ekonomi. Men jag kan ju känna som om jag själv hade spelat ett lag och tvingats ändå med insikt av att man måste göra det för att rädda klubben, och så går klubben då ut och värvar spelare. Jag menar, nu Växjö skickade Marcus Davidsson och ersatte väl honom indirekt med Kaelof. Jag kan inte alla detaljer just kring hur det sköttes.
Ja, men det är intressant att du ändå tar upp det, för det kan jag köpa mer. Det köper jag både vad gäller Kaelof och De Sosa. Jag menar, De Sosa kommer in, Luleå har 12 forwards, och sen så har man haft Radek Musik uppe också, men han tillhör juniorlaget. Man måste väl ändå få lov att ha 13 forwards i sin trupp utan att det blir någon större kostnad. Jag hör ju till exempel att De Sosa spelar för en lön som motsvarar en rookie-lön plus om Gunler hade spelat ett JVM, så att han landar in på en 36-37 i månaden resten av säsongen. Jag menar, det är väl ändå fullt godtagbart. Du måste ju ändå ha spelare som kan spela. Det är ju inte rimligt att spela på 12 forwards plus ett juniorlag.
Nej, alltså jag säger ingenting om det, utan jag står här på, liksom på vickar mellan den ena och det andra benet. Och jag menar, Frölunda värvar ju Kristoffer igen. De har ju framförallt behov av det under JVM, men där har man ju inte känt att Frölunda har det behovet nu under pågående säsong. Samtidigt kommer Kristoffer igen hem med en göteborgskille som liksom vill spela där.
Det är väl ändå en Lidköpingskille. Det är nog viktigt att poängtera det för de som bor i Lidköping med Rasmus Dahlin och allting.
Ja, jag vet, men det har varit öppna spel från Lidköping ner till Göteborg de senaste åren med mycket talangfulla spelare. Nej, men så är det ju, absolut Lidköping, men är ju ändå en göteborgare, gått i deras fostras i deras skola och tog den vägen avstampe via Frölunda över till NHL och AHL.
Men när det gäller Kristoffer En så är jag ju ganska övertygad om att man ändå har varit nere och vädrat det i spelarrådet med Joel och kanske Lars och det här gänget att
det är klart, det förutsätter jag. Det är en icke-fråga för mig. Det förutsätter jag att alla de här har gjort med respektive ledande spelare eller trupper. Definitivt. Det är något annat helt otänkbart.
Ja, och när man tittar på det med Marcus Davidsson och Andrew Kaelof, så där hör jag till exempel, och det har de påpekat också, Växjö, att de till och med går plus på affären. Jag menar Marcus Davidsson, om han hade 6 månader kvar på sitt avtal och säger att Växjö köper ut kanske 2 till 3 månader ur avtalet, då kanske du har halverat ner det till runt 500 000 i kostnad och sen tar du in Kaelor för säg 50 000 i månaden gånger 6 månader, det är 300 000. Då har du ändå en marginal på 200 000 som du plussar på en sån affär. Och det där kan ju bara hända under en coronasäsong, att du plussar på att ta in Andrew Kaelor i din trupp.
I övrigt då, hur ser marknaden ut? Det är ju klubbarna som styr nu i mångt och mycket. Och rätt fåtal klubbar är ju ute aktiv på marknaden och värva spelare. Men hur ser marknaden ut nu i övrigt, du som har örat på den berömda rälsen?
Men är det verkligen klubbarnas marknad när de inte har några pengar att värva för egentligen?
Ja, det är egentligen det är de som styr om de tar in spelare eller inte. Det är inte spelarna som styr. Spelarna är ju uppenbarligen, de som är fria på marknaden har ju visat att vi spelar för rätt lite pengar, men klubbarna tar ju fortsatt inte in dem.
Nej, men det blir ju ändå att du måste ner och vädra dig i din egen trupp och så vidare. Men jag hör vad du säger, att så är det ju, att det är ju ett helt annat sätt. Spelarna kan ju inte alls komma med samma ekonomiska krav, utan man ser ju nu Filip Holm låg ute lite på marknaden också. Han ville ju ha ett avtal i KHL, fick ett avtal i KHL nu. Jag vet inte om det har blivit officiellt vad han har signat, men en sån spelare tror jag har gått för rena reapriset där borta i Ryssland. Där finns ju andra spelare som har blivit lediga nu. Marcus Nilsson, Linus Johansson, Joel Lassinantti. Så det var ju bara en tidsfråga egentligen, med tanke på hur illa det har gått för Sochi här i inledningen på säsongen.
Sådana spelare. Hur öppna spel i Sochi då? Öppna spelet här?
Ja, det kan man lugnt säga.
Tre svenskar.
Ja, nej, men de har ju inte alls gått bra. Och Linus Johansson har varit skadad, och det där fixar ju inte ryssarna när spelarna går skadade, och då skickar de dem. Så, men de sitter ju i en väldigt knivig situation. De ska vara ute ur Sverige i 6 månader, och det finns ju inte en chans i världen att de offrar den skatten som det kommer kosta dem att flytta tillbaka till Sverige redan nu i det läget. De har ju inte varit utomlands någon av dem tidigare. Det kan ju vara enda chansen att tjäna de riktigt stora pengarna detta äventyr de är på nu. Så att de kommer absolut inte komma hem för något 6 månader.
Men det är ju tre olika kategorier. Toppspelare Linus Johansson, en riktig vass center. Marcus Nilsson såg vi i fjol. Bäste forward blev han prisad som i SHL. Lassinantti är en av seriens, de senaste årens bästa målvakter. Det är ju som så att det är ingen klubb som kommer ta in de spelarna. Det finns ju ingen klubb i Sverige som har råd eller möjlighet att ta in dem. Nej, det var ju Färjestad då som i praktiken behöver förstärka. En vanlig säsong så hade det ju varit en no-brainer. Då hade man ju såklart gått på dem. Men nu har ju spelarna gått ner i lön. Ska man värva de här spelarna? Det landar inte bra heller.
Nej, men de kanske ändå behöver en ersättare för Gustav Rydahl, som ändå har fyllt en ganska viktig
behöver
funktion.
En ersättare? Alltså, i den här tiden behöver man ingen ersättare. För det är en pandemi. Det är ju, spelarna får gå ner i lön. Det är det här jag vacklar liksom.
Ja, visst, ja, jag fattar varför du vacklar, och det gör jag också. Det finns ju inget riktigt tydligt svar på det, utan man sitter ju och tycker till höger och vänster, och sen säger man emot sig själv till höger och vänster. Så att det är ju skitsvårt. Men alltså att det finns spelare som kanske normalt sett får ett avtal hur lätt som helst. Det visar ju inte annat, till exempel att en sån som Carl Söderberg sitter och suktar efter ett avtal i till exempel Schweiz nu. För att han vet ju inte om han får någonting där borta i NHL. Han är 35 år. Han hade ju kunnat få när han ville i Malmö eller var som helst, eller i Linköping när han var tidigare. När som helst, hur som helst, var som helst. Vilken annan säsong som helst. Men det blir jättesvårt att lyfta upp de pengarna som Carl Söderberg, som ska vara en av SHLs bästa spelare, om han flyttar hem. Skulle han komma nu och Malmö eller Linköping skulle gå till Mikael Kokosa eller Percy Nilsson, så kanske de hade kunnat skrapa fram vars 100 000 i månaden eller någonting till honom resten av säsongen. Det skulle han ju säkert bara fnysa åt i det här läget.
Ja, samtidigt så är det ju, ska han spela, såklart han kan ju vara beredd att sitta, men han är samtidigt 35 år. Man ska veta ändå att i Schweiz där har de ju stängt ligan, där lag åker inte ut. Det är ett fåtal klubbar som verkligen satsar på att vinna, och de har ju regel, det är Bern, det är Zug, Zürich, Lugano, med risk för att ha glömt kanske, ja, men det är väl de stora klubbarna där nere. och de sitter på kontrakt på importer, och de andra klubbarna är ju inte så att de kommer kasta pengar omkring sig, för de går inte för att vinna och de vet att de inte kommer åka ut.
Det, har de hamnat i det läget som vi hade riskerat att komma i Sverige om man nu stänger nedåt?
De bestämde redan i mars-april att de skulle stänga NLA, den högsta ligan, i 3 år framåt. Och då de bästa lagen underifrån, de är kvalificerade med, där finns det vissa krav på, i form av ekonomi och sånt. Men de kommer släppa upp lag, och det är mycket tydligt på att Klåten då, de sköter sina kort rätt och spelar efter det manskapet man har, kommer nog ha stor chans att ta klivet upp i NLA igen. Och då får de ytterligare, då blir de ojämnt antal lag, alltså 13 stycken.
Du som ändå har lite kontakter i Schweiz, hur har till exempel fansen tagit det att man inte har någonting att förlora? För det är ju ändå det som någonstans, de som är motståndare till att göra det i Sverige, det är ju även det som brinner till i vårt hjärta, att man vill ha någonting att riskera när man spelar i SHL. Hur har fansen hanterat det i Schweiz?
Vi säger så här att det är en helt annan kultur på det, upp- och nerflyttning. Det är dels ett mycket, mycket trögare system än vad det är i Sverige. Sen för 2 år sedan så Rapperswil skulle kvala. Då tror jag att, med risk för att vara fel, jag tror att det var mot Langenthal som man skulle kvala i bäst av 7. Då Langenthal vann slutspelet i Liga B och Rapperswil kom sist i Liga A. Då skulle de kvala, men då hade inte Langenthal ekonomi för att kvala och hade inte ekonomi för att ha klivit upp. Så då ställdes kvalet in helt enkelt. Så det hade ju aldrig hänt i Sverige att ett lag hade tagit sig till kval. Och när man väl ska gå in i den bästa av 7-serien, så tyvärr, vi har inte råd. Vi kommer inte kunna gå upp och ni får vara kvar. Så att det finns en helt annan syn och kultur kring det här med upp- och nerflyttning.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag gav ju dig en uppgift under veckan, Johan. Du skulle ta ut din drömfemma i SHL och hockeyallsvenskan. Hur har det jobbet gått?
Ja, men det var väl ändå, det är ju alltid svårt och det blir alltid några riktigt vassa pjäser som hamnar utanför. Men så är det ju. Det är ju 6 spelare totalt, 5 utespelare och 1 målvakt. Så att, ja, det är klart att det är några riktigt bra som landat utanför. Men jag tänkte att du kunde få börja med att presentera, ja, vilka 5 du hade i SHL, eller 6 då.
Ja, i mitt SHL-drömfemma så tar jag Samuel Ersson i mål. Jag tycker Brynäs, han har varit, anledningen att Brynäs har de poängen de har, det är till stor del Samuel Ersson. Han var egentligen stort sett 95% fram till det att han släppte 3 puckar förbi sig på 5 minuter mot Örebro. Erik Jelina i Rögle tycker jag har varit fenomenalt bra. Och föga överraskande Erik Gustafsson, han håller ju en så hög nivå i allt han gör tycker jag. Det är mitt backpar. Och forwardsmässigt center, Marek Rivik i Leksand. Tycker han har varit den bästa spelaren sett över hela säsongsinledningen. Jonathan Berggren, Skellefteå, succéspelaren. Fick märkbart få, tycker jag, chanser nu i Tre Kronor. De var ju trubbiga, Tre Kronor. Att inte han fick spela mer, jag tror han spelade 5-6 minuter första matchen. Satt på läktaren andra matchen. Och igår tredje matchen vart han bortplockad i tredje perioden. Det tycker jag var märkligt. Ska man någonstans försöka ha kvar de här spelarna i Europa, så måste man premiera det de har gjort i SHL. Han har varit grymt bra. Så det var en liten känga till Garpenlöv och det gänget, tycker jag var riktigt uselt faktiskt. Sen har jag Mattias Bromé på andra kanten. Han har varit, inte gjort så mycket, fullt så mycket poäng som de andra toppspelarna, men han har skapat, han driver mycket av Örebro-spel, han har varit riktigt, riktigt bra.
Ja, då hade jag 3 av 6 som du hade då. Jag hade ju Berggren. Ja, men exakt. Jag hade ju Berggren, Rivik och Jelina, de tyckte jag var helt givna. Funderar givetvis på Erik Gustafsson också på backsidan, men jag är ändå så fruktansvärt imponerad över Nolan Sajak, hur han ändå har tagit sig an det här och visat ändå, jag menar, han är väl ändå poängstarkast av alla backar, ja, i hela ligan. Så att det måste ju ändå premieras i sånt här läge. Jag fortsätter också på Oskarshamnsspåret. En spelare som jag är sjukt imponerad av är ju Joe Canetta, som jag betvivlade lite vad han skulle klara av när han kom till ett lag som kanske förväntades få avsevärt mycket mer att göra den här säsongen. Men jag tycker han har skött det riktigt bra. Och sen så landar i Peter Cehlárik där framme också med Berggren och Hrivík som jag tycker, alltså, han är så sjukt bra. Han är stor, han är stark, han gör mål. Alltså de kliven, det är ju givetvis förväntat. Det har ju hänt mycket under de här åren sedan han var i Luleå sist, men han är sinnessjukt bra tycker jag.
Ja, nej, de skulle matcha fint mot varandra, de där lagen. Och när man då sitter och går igenom alla spelare här och ska ta ut det här, det är rätt roligt. Men man inser det att det finns ju fruktansvärt mycket bra spelare i serien. Det är lätt att luras ibland, speciellt nu när Nette Kronor åkte och förlorade tre raka matcher, så tycker man, är SHL så dålig och bla bla bla. Men så tittar man på spelarna som finns, det är mycket skicklighet i SHL.
Ja, alltså jag funderar ju till och med på att ta med en sån som Alexander Bergström, som har helt i skymundan gjort det jättebra i HV71.
Ja, han faller ju lite på att HV71 har varit så ojämna. Man får se lite på laget här. Men jag håller med, han har varit riktigt, riktigt bra. Vi tar en blick neråt till Hockeyallsvenskan. Där kan du köra igång med ditt lag.
Ja, men jag kör igång då. Och där vill jag ändå med Kevin Pollan, som jag tycker har gjort ett bra jobb i Björklöven. Finns väl lite aspiranter där på målvakter som har gjort det bra, men jag landar ändå i honom. Rasmus Bengtsson i Tingsryd, han har vi varit och nosat på här tidigare. Han har varit briljant. Sen fastnar jag för en kanske lite doldig som många kanske inte vet vilket starkt jobb han ändå har gjort under säsongen. Adam Plant i Björklöven, grymt stabil back. Jag vet att de är enormt nöjda med honom. Framåt, ofrånkomligt att prata om Marcus Sörensen, som gör poäng i varenda match han spelar. Jag gjorde faktiskt att jag struntade att ta med en center överhuvudtaget, så jag tog Johan Persson i Mora, som gjort 10 mål på 9 matcher. Det är sjukt bra.
Mora som imponerar stort.
Ja, men verkligen, Mora, de körde väl över AIK här på Hovet. Och så sist då Jonathan Dahlén, givetvis.
Oj, ja, det var intressant lag. Jag har tänkt lite annorlunda. Det som slog mig, att när jag har tagit ut mina 6 bästa spelare, så har jag ingen från Björklöven. Det är ju egentligen lite märkligt med tanke på att man är så pass bra som man är. Men det tyder ju också på att man har ett väldigt jämnt och starkt lag. Men jag har plockat Västerviks målvakt, Daniel Marmelind. Jag har alltid varit svag för Marmelind. Jag såg honom i TV-pucken där. Jag fick kommentera TV-pucken med Kristen Allsmäktige på SVT. Det var ju bara stort det i sig 2012. Och då var Marmelind redan då väldigt, väldigt bra och hypad. Han har varit bra i Västervik, som också imponerar.
Har inte han gått en lång väg, Marmelind? Han har varit över på Gotland och spelat till och med.
Ja, exakt. Var ju Örebro i deras system och över till som Gotland, varit runt lite i ettan, så varit redo nu för att ta steget och tycker jag gjort det skitbra rent ut sagt.
Men han har inte varit i Vimmerby eller Huddinge eller?
Nej, han har nog velat dit, men vägen har inte korsats, och nu känns det som att han har tagit klivet från den nivån. Han kommer nog blicka uppåt vad det lider, det är jag helt övertygad om. Sen har jag också Rasmus Bengtsson, Tingsryd, som du precis som dig. Jag måste plocka in William Lagesson i Vita Hästen. När vi gör den här listan här och nu, så har han spelat alla Vita Hästens matcher, eller i stort sett. Nu får inte han vara kvar med tanke på att de har för många NHL-lån. Forwardsmässigt, men klart, man går inte att ha en kedja utan en center. David Gustafsson, jag var helt säker på att du skulle ta honom.
Ja, men jag velar lite på det, men jag tyckte det blev lite för mycket öppen dörr. Men det är klart, han har varit sjukt bra, men jag vill ändå få in Johan Persson.
Ja, nej, men det är bra. Och Jonathan Dahlén såklart, det är ofrånkomligt. Och Marcus Sörensen, det är väl kanske, de är ju mest självskrivna av samtliga, skulle jag väl säga.
Vilka var det du velade med? Jag saknar ju spelare Bick av Skoga. Jag kollade lite på stats och blev chockad när jag såg att Gustav Torell hade gjort 20 pinnar.
Ja, jag har varit också där. Och en spelare som jag gillar väldigt mycket i Karlskoga, Bofors brukar alltid säga såklart, det är Filip Rosbacken där. Han gör ju inte så mycket poäng, men jag tycker att han ser jätteintressant ut för dem.
Han var ju testade med Växjö här under försäsongen, och där kan man ju tänka sig att de skapar sig någon form av relation inför framtiden. Så att det är väl ganska låga odds på att han hamnar i Växjö om han har skött sina kort där nere och om han fortsätter göra en bra allsvensk säsong.
I söndags så satt jag och tittade på hockey och det gjorde uppenbarligen du också. Det var Björklöven som alltid på söndagar fångar vårt intresse, Björklöven den här gången, mot Tingsryd. Och jag snappade upp en tweet som du då skickade ut. Sjukt pucktempo från Björklöven i PP. Jag tror på riktigt detta laget är bättre än 3, 4, 5 SHL-lag. Och jag skrev direkt syn på den.
Ja, det var väl klart att du gjorde det. Men jag tycker Björklöven, de är bra. Det ska sägas att de är inte det enda laget som är bra i den här serien. Jag vill ändå lyfta in hur pass starka Timrå är ändå. För varje gång jag ser Timrå tycker jag att de tar kliv hela tiden. Och de ser mer och mer kompletta ut. Men om vi tar frågorna med Björklöven. Nu såg inte jag hela den matchen, ska jag vara helt ärlig att säga. Utan... jag var faktiskt ute och tog en promenad innan det blev mörkt. Efter det jag tar ju mina 10 000 steg varje dag. Men strunt i det. Jag tänkte spontant att jag tror att hade det blivit den bästa sju. Nu är det en icke-fråga denna säsongen eftersom det inte kommer att bli sådana möten. Men hade det blivit den bästa av sju så tror jag att Linköping hade inte löst Björklöven. Jag tror inte Malmö hade löst Björklöven. Jag tror inte Djurgården hade löst Björklöven. Och jag tror absolut inte Leksand hade löst ett Björklöven i en bäst av sju matchserie. Där det är så mycket som står på spel. Där det är en negativ effekt.
Jo, men då, precis, absolut. Men då har du det, just som du säger, mycket som står på spel. Då kommer det psykologiska in där sämre lag underifrån har historiskt sett kunnat ta på pappret bättre lag.
Men jag tror på riktigt, upp
med dem i SHL då? Skulle de ha 3-4-5 lag bakom sig efter 52 matcher?
Jag håller inte det som omöjligt på något sätt. Varför skulle de vara sämre än Oskarshamn? Alltså Oskarshamn har väl inte ett speciellt namnkunnigt lag. De har en bra tränare, de har... en bra idé. Alltså, de har ett bra lag.
Jo, de flyger ju nu. De kommer inte landa där. Oskarshamn kommer inte landa in på den femte plats de sitter på nu. Men det jag menar med Björklöven, alltså deras första kedja med transatlanterna där, de håller ju inte i SHL. De skulle inte göra avtryck i SHL.
De skulle kunna vara en tredje kedja och sen så skulle ju till exempel Fredan Andersson och Selin och det här gänget Wiklund, de skulle utan tvekan kunna vara en hur bra fjärde kedja som helst.
Precis.
De skulle kunna vara en tredje kedja också.
Jo, precis. Men då har du ju en första och en andra kedja. Vad hittar du det nu? Du säger den här truppen nu. Du säger att Wess
ja, grabbarna... Om vi tar denna truppen nu så tror jag ju... Alltså jag menar, Olle Liss har väl ändå levererat i SHL. Jag fattar att han inte gör det nu. Han hade problem sin andra säsong. Men jag menar, han har ändå skjutit hur många mål som helst i Rögletröjan. När han kommer in i det stimmet.
En vår. Han gjorde en vår där. Ja.
Han fick ändå debutera 3 kronor och gjorde avtryck där också. Han har ju ändå någonting. Nu ska du inte vara så negativ.
Nej. Men alltså det jag menar är att du säger att den där Wessel och den kedjan ska vara tredje kedja i SHL.
Ja, de hade levererat. Hutchings hade utan tvekan levererat. Den enda jag är skeptisk till där är faktiskt Crandall. Och jag tycker Wessel är bra också. Wessel kritiserar vi faktiskt, eller jag kritiserade honom förra säsongen för jag tyckte han gjorde för lite poäng. Men Wessel är en jäkligt bra tvåvägsspelare som jobbar stenhårt och är extremt trogen till spelsystemet som Björklöven har. Så att, jag tror de är sjukt nöjda med honom.
Daniel Norbe då, han är första back nu i powerplay, i alla fall i söndagens match stod han på point. Vilket lag hade han stått på point i SHL i ett powerplay?
Ja, det räcker. Erik Martinsson var skadad i HV71, så var han...
Ja, han gjorde det jättebra, men i vilket lag då skulle han annars kunna spela i powerplay?
Han hade kunnat stå i Linköping istället för Petri Nikkele.
Ja, men nu är Jumland där. Ja, men precis, absolut. Jag hör vad du säger. Och nu kanske folk tycker så här, vad jag dissar då, Björklöven, det gör jag inte. Jag tycker att de är skitbra. Men man ska veta också, om det här laget skulle ta sig upp i SHL så skulle man få det svårt. För att
jag hör vad du säger också. Det är klart att jag var lyrisk i situationen. För jag vet inte om du såg det målet som Hutchings gjorde till 2-1. Vilket... Jo. Enormt jäkla pucktempo de drev upp. Alltså jag satt och bara gormade framför tvn liksom. Så att jag var ju lyrisk i situationen också.
Men då tar jag en fråga direkt här från M. Hammarstedt, en trogen lyssnare. Om Björklöven varit i SHL denna säsong med nuvarande spelare, hur tror du det hade gått för dem? Vad hade de hamnat då med det här laget? Då räknar vi alltså in Grundström och
Oskar Sten.
Vi räknar in det då för att göra det. Vad hade de hamnat?
Jag tror att de hade kanske hamnat någonstans i ingenmansland då.
Ja, jag skulle kunna se att de har Malmö och nu som Linköping har sett ut, nu har ju de inte spelat på ett länge, men som de såg ut innan så skulle de kunna ha dem bakom sig med tanke på att de har ett väloljat spelsystem. Det är väl det jag ser som deras största styrka.
Men kan inte du se Djurgården, HV71, Brynäs, vilka som helst åka upp till Umeå och få spö?
Ja, absolut. Det är klart, herregud. Jag kan ju också se Tingsryd åka upp hit och vinna. Så att det är,
ja, men det är väl inget fel på Tingsryd. Alltså de är hur bra som helst ju.
Nej, men så är det ju. Men om vi håller oss kvar lite med Björklöven, där är ju målvaktsstrul nu när både Paulin och Mantler är skadade nu.
Ja, verkligen. Det kom ju verkligen i rätt läge där. Nu ska väl Paulin vara borta i en, vad var det, 6 veckor han skulle vara borta där.
Ja, det är tung.
Den är riktigt tung.
Den länge.
Ja, den diskuterades ju väldigt mycket. Hade vi den uppe för diskussion vad vi tyckte om det förra veckan? Det hade vi, va?
Ja, vi var inne på den. Du hade ju till och med pratat med din, som du hade på speed dial, Wettergren. Har du pratat mycket med Wettergren i veckan?
Nej, nu har det inte blivit så mycket snack med Wettergren. Jo, det var väl efter Modo-matchen där som jag hade lite kontakt med honom också. När Brendan Mickelson fick en avstängning också, som har blivit en riktig snackis i veckan.
Oh, nej, gå inte in på den. Den gillar jag inte. Jag har kollat på de bilderna. Man ser inte att den träffar huvudet. Disciplinnämnden skriver att första initiala kontakten sker i huvudet, och det gör den inte. Ja, den var jag riktigt, riktigt lack på. Men nu är det, vi lämnar det.
Ja, men vi kan prata om det också. Ja, vi är överens om att det kom verkligen i rätt läge att de ska få in Ingram i spel här nu så fort det bara är möjligt, för att annars så blir det juniorkeeper som får komma in här.
Men du, när du inte har sett och pratat med Björn Wettergren hela den här gångna veckan, har du spanat någonting på juniorlandslaget som var nere i Malmö och drog på sig en herrans massa corona, eller herrans, i alla fall några, så att de fick ställa in sina matcher mot Finland?
Nej, jag var faktiskt på väg att bort och se första matchen på gamla klassiska Malmö isstadion, men redan direkt efter värmningen så blev det där avblåst. Det var lite intressant, för 14 spelare värmde ju på isen när de visste om att resten låg borta på hotellet och var sjuka på ett eller annat sätt. Så att de visste väl redan på värmningen att det skulle blåsas av. Men nej, jag var inte att titta på någon träning, utan jag skulle ju se matchen, hade jag tänkt.
Det här gav ju mig vatten på min kvarn. Jag har ju varit starkt kritisk till det här med att landslagen ska samlas, och dels till Kronor, men också dam- och juniorlandslag. För det sköts inte ordentligt. Jag har pratat med jättemånga runt som har varit runt där och som har kontakter med spelare. Jag har gjort ett gediget på min samtalslista. Och det jag har reagerat på, att jättebra, alla spelare testar sig när de åker från respektive stad, så testar man sig, och för att få en sätta sig på tåget, flyget eller bussen, hur man nu tar sig dit, så var man tvungen att ha ett negativt coronatest. Sen när man kommer till Malmö så skulle man ta ytterligare test, och i väntan på det testet skulle man isolera sig, vilket de tog testet. Och vissa isolerade sig, andra gjorde det inte. Några fick inte svar på proverna, men då sa de, nej men ni kan träna ändå i väntan på svar. Då faller ju allting. Hur dumt är det?
Alltså, Nej, men verkligen. Jag hörde ju några spelare som, det var ju helt fria tyglar. Jag hörde vissa spelare som hade fått tillstånd att gå ut och ta en fika på stan. Och då faller det så du bara sjunger om det.
Nej, men då kan du ju skita i och samla dem. Då får man göra som en liten minibubbla då. Att det är det här som gäller. Ni äter på det här stället, ni bor på det här hotellrummet. Vi tar bussen dit gemensamt, ni spelar på den arenan. Nu blir det Kalle Anka och de hade kanske kunnat bli smittade om de varit i respektive klubblag också. Men för klubblag att få hem smittade spelare för att jag skött slapphänt, det hade varit skogstokig om jag hade varit klubbledare när hanteringen har varit så jävla dålig.
Ja, men så har du egentligen varit i SHL också. Man har hört spelare som när de har varit på bortamatcher som har gått ut och käkat på restaurang och kanske till och med gått på krogen och så vidare. Jag menar, då är det ju inte konstigt att det letar in sig smittor i trupperna.
Nej, jag tror vi alla varit lite nonchalanta, även alltså undertecknade. Man framförallt har fått sig en jäkla veckaklocka de senaste 2-3 veckorna. Och jag vill väl tro att klubbarna blivit mer restriktiva på såna här saker än vad man kanske var när serien drog igång, när inte smittan var så, kurvan var så brant som den ändå är nu.
Och nu har ju HV71 fått något fall här i truppen, och dessutom finns det vissa med symptom i truppen. Det kommer ju aldrig lägligt det här, men tänk om HV71 måste börja omstarten här nu med att ställa in en massa matcher, och de möter Brynäs och de möter
Luleå. Oj, vad sa du? Vilka möter de första?
Brynäs och sen Luleå. Stackars och sen Brynäs. Leksand.
Stackars Brynäs. Alltså Brynäs peppar har inte varit sjuka, men de har, ska precis möta varje lag som har behövt ställa in matcher. Alltså de har knappt spelat matcher, och tänk när de väl får in smittan. Och ligger man 5-6 matcher back då, och så ska man själv börja ställa in matcher. Ursäkta, jag skrattar. Det kommer bli stökigt. Det kommer bli fruktansvärt stökigt.
Ja, men det finns ju snart inga riktiga luckor kvar i spelschemat. Nu är det ju nästan snudd på att man måste börja dra ner slutspelet till bäst av 5, så du får in lite mer speldagar, eller vad man nu väljer att göra.
Ja, du skulle ju i praktiken kunna skjuta på det också, med tanke på att hockey-VM kommer börja senare också. Så att det skulle kunna göra någon sån habrovink. Men hur man väljer att skjuta på det här, eller hur man väljer att lösa det, jag är glad att jag inte sitter på de svaren, kan jag säga.
Ja, vi kan väl gå över på lite frågor. Vi har ju skickat ut här som vanligt på Twitter och fick in en hel del svar. Henrik Andersson har en fråga. Vilka BIK Karlskoga-spelare tar klivet upp till SHL nästa säsong? För precis som oss så utgår ju Henrik här från att det alltid är någon från BIK Karlskoga som tar klivet upp i SHL. Och du har varit inne och snuddat vid Filip Ros här i alla fall.
Ja, och han och Juel, målvakten där, är väl de som jag... Du hade Juel uppe för någon vecka sedan. Att det redan fanns SHL-intresse kring honom, så det var väl ingen högoddsare. Det är frågan om en sån som Ville Westlund. Är han beredd och kliva upp i SHL och kanske kriga om en sjunde backplats? Jag är osäker, men det är väl Ros framförallt som jag känner där på bland utespelarna. Ja, en annan spelare är också såklart Linus Karlsson, som kom i fjol från Karlskrona och bara öste in poäng och gjorde supersuccé. Kanske inte varit fullt lika dominant nu, men det finns ju SHL-potential i honom.
Ja, och där finns ju andra också. Jag menar, Tor Immo är ju en sån spelare som konsekvent levererar. Han kan ju kanske stå på tur att kanske få chansen i någonstans en tredje kedja, för att aspirera om en roll i powerplay, något sämre SHL-lag. Han vet ju var målet finns. Vi hypar upp en hel del en sån som Axel Bergqvist inför säsongen också. Han har väl kanske inte synts till så mycket som vi förväntade oss.
Nej, verkligen inte. Nu hade han en rätt klantig matchstraff här och avstängning. Men det kan ta ett tag också att komma in i svensk hockey och liksom vara en dominant faktor. Men det är en sån här som skulle kunna vara i Karlskoga 2 år och först nästa år ta sån här ruggiga steg och bara oj, var i stort sett eftertraktad efter alla klubbar i SHL. Så att, men här och nu har han inte satt avtrycken.
Emil Nilsson undrar, hur glad är du på att De Sousa är tillbaka i svensk hockey?
Alltså, jag är så sjukt taggad för att få göra Luleå med Chris De Sousa. Det är ju det är ett mäktigt namn. Det kanske coolaste i hela SHL tillsammans med Kenneth. Vet du vilken Kenneth jag tänker på?
Ja, det vet jag. Jag vet artisten från Skellefteå. Jag har sett honom spela hockey 5 minuter totalt i karriären när han var nere i Malmö för 2 veckor sedan. Men jag Kenneth... vet inte namnet nu utantill.
Kenneth Pappalardo Guldbrandsen. Alltså, det jag älskar Kenneth.
Pappalardo alltså. Han hade ju kunnat gå raka vägen in och spela med brassarna i VM 94.
Lätt. Lätt. Det är ett riktigt artistnamn han har. Kenneth är ett coolt namn också. Det är inte, jag tror det, han är väl den enda Kenneth i hela SHL.
Nej, det finns faktiskt en till som han heter inte Kenneth, men han kallas Kenneth. Det är Malte Zetko, kallas ju för Kenneth. Vet varför han kallas för Kenneth? Nej, det vet du förstås inte. Det är för att hans katt heter Kenneth.
Oj, okej. Okay. Ja, Kenneth, jag ska göra Malmö här nere. Då kanske jag ska fråga, hur mår Kenneth?
Ja, det tycker jag du ska göra, för det kommer de nog tycka är väldigt roligt om du frågar hur det är med Kenneth.
Ska du ner på träningen här nu idag på måndag?
Ja, det ska jag definitivt, eftersom det vankas ett Skånederby under tisdagen.
Men kan inte du berätta att jag har en katt som heter Messi då? Så vi kanske så här, känner att när vi träffas i gången så, här, så kanske han så här, så det inte blir stelt för mig att fråga om Kenneth. Då vet ju han att jag har en katt som heter Messi.
Är det er kattägare emellan liksom?
Ja, eller exakt. Så vi får det surret där. Nej, nu är det hockeypodd, inte kattpodd här.
Jag går vidare och tar nästa fråga. Kattpodd, det gick jag ändå igång lite på.
Ja, du vill ha katt. Sveriges, det måste ju vara Sveriges enda kattpodd.
Ja, vi måste prata mer katter.
Ja. Det här är en intressant fråga tycker jag från Marcus Stolpe. Vilken är den bästa lokaljournalisten? Vad säger du spontant? Jag vet ju många, alltså det är många som är så sjukt dedikerade. De har ju liksom, varje lag har ju numera nästan en som är liksom isolerad mot Rögle till exempel. Eller Skellefteå har jag haft länge med Norran där. Men vem är bäst?
Ja, vem är bäst egentligen? Nu är det ju risk, för jag vet att han är en trogen lyssnare. Men jag måste ändå säga att jag tycker att Johan Ekberg på Värmlands Folkblad, även om han är en Vimmerby-hatare, att han är jäkligt vass. Han har ett grymt hockeyöga. Han kan skriva krönikor. Han kan dra fram nyheter. Jag tycker att Johan Ekberg har hela paketet man kan förvänta sig av en lokaljournalist, utan att han för den sakens skull springer Färjestads ärenden. Som det är lätt hänt när du jobbar nära ett lag att man kanske undviker att göra vissa saker, undviker kritik och så vidare. Där tycker jag att Johan Ekberg gör ett förbannat bra jobb.
Ja, nej, jag håller med. Johan är skitduktig. Och framförallt som du säger, när jag spelade i Färjestad, det var ju, han kunde vara rätt hård, rätt skarp mot dels ja, spelarna eller som lag om de inte presterade. Så att, han är duktig. Sen, jag gillar också Helsingborgs Dagblad. Tycker de har en väldigt, väldigt skarp bevakning. Hela gänget där under Rögle, det läser jag ofta och gärna. Man får alltid något matnyttigt inför matchen till exempel. Så att,
ja, verkligen. Och de har ju, det är ju 3-4 artiklar efter varje match. Och de missar ingenting. Linus Alin är grym på att jaga nyheter. Daniel Roth har ju väldigt bra krönikor. På tal om krönikor så vill jag lyfta fram Christian Gustafsson, Oskarshamnstidningen också. Jag älskar när han får lite feeling på nätterna och sätter ihop lite sköna listor och sådär. För bara någon dag sedan så hade han värderat varenda utlänning som har spelat i IK Oskarshamn genom alla tider och satt betyg på alla. Och vad gör de nu och så vidare. Det tyckte jag var ett grymt jobb av honom.
Ja, sånt älskar man bara. Och sen också när jag håller oss kvar i Småland. Det är, många, alltså det är jättemånga som är duktiga, men Enestubbe där tycker jag är så otroligt vass penna, och han står ju ändå för en åsikt som kan vara lite kontroversiell och bryta mot mängden vad folk tycker, men han är underbyggd och med fakta, så han är väldigt skicklig.
Hans kollega också, Alexander Jeppsen, har väl snart gått igenom alla journalister i hela Sverige, men Jeppsen tycker jag gör ett grymt jobb. Jag vet att han var och nosade på Kalof-nyheten också, men fick inte loss den, utan det var ju Mattias Persson på Hockey News som faktiskt kom åt den nyheten. Mattias är en coming man inom journalistiken överlag i Hockey-Sverige faktiskt, måste jag säga.
En fråga som har varit ställt från väldigt, väldigt många här, det är ju Färjestads centersida, där man har fått Gustav Rydahl skada borta resten av säsongen. Det har Peter Jakobsson, sportchef i Färjestad, har ju uttalat sig om Oskar Sten i Björklöven, vars kontrakt går ut strax. Att det skulle kunna vara en möjlig lösning för Färjestad, vad tror du om det?
Ja, då måste de ju skriva hela säsongen, så det ligger väl i Bostons händer att de ska avgöra det i så fall. Det är klart att Oskar Sten hade säkert gärna spelat i Färjestad, men jag tror Oskar Sten är kanske lite taggad ändå på att se var kan han ta det här ändå. Han har påbörjat med Björklöven nu, och ju mer han spelar i Björklöven, och skulle det bli så att han ska spela hela säsongen i Sverige, så kanske han ändå rent av är lite taggad på att fortsätta det spåret han ändå har inlett här i Björklöven och kanske ta upp ett lag till SHL också.
Ja, till syvende och sist så är det ju Boston som bestämmer vad de vill göra av honom. Vill de ta över honom till campen för att ta en plats, alternativt låta honom här, det ligger helt i Bostons händer. Så det är ingenting man kan avgöra här och nu, huruvida hans karriär fortsätter eller år fortsätter i Björklöven eller Färjestad för den delen.
Men du, nu, vi har tagit upp rätt mycket frågor som redan under tiden här. Så nu är jag sugen på tävlan. Nu är jag sugen på en fempoängare igen. Nu har jag fått vattenskalle här.
Oj, oj, oj. Ja, men jag skickade ju faktiskt ut på Twitter. Jag tänkte det skulle vara lite roligt. Vad vill folket ha? Och jag skickade ut en fråga där man fick göra en omröstning. Och det var en väldigt uppslutning. Det var över 800 personer som röstade. Och det som folket vill att du ska få en tävling på, det är alltså en klubb. Är du redo?
Ja, jag har ju inget val nu tydligen, utan nu blir det ju så. Men det låter väl intressant att kunna gissa på en klubb. Ja, det är bara att köra.
Ja, på 5 poäng. I den här klubben är idag 71-åriga Per Johanssons klubbens bästa målskytt genom tiderna. Laget åkte ut i elitserien 1985.
Nej, den tar jag faktiskt inte där på 5 poäng. Den får jag nog ha en 4.
På 4 poäng. Det tog 35 år mellan klubbens första och andra SM-guld. Men det tredje behövde man inte vänta på speciellt länge.
Oj, 35 år mellan klubbens SM-guld. Då ska vi se här vilket jag är inne och nosar på. Ska man dra en chansning på 4 eller ska man vara lite halvfägg? Nej, eftersom du ändå vågade dra till här ganska tidigt i förra veckan så vågar jag faktiskt chansa på 4 då. Så då skriver jag det på en lapp här till dig.
Okej. På 3 poäng. 2006 tog klubben sig tillbaka till SHL efter att ha fallit på målsnöret några år. Linkan har gjort flest matcher i klubbens historia. Du ser nöjd ut, Svensson. På 2 poäng. Makalösa 7 finaler på 8 år under 10-talet. Hörde jag maktfaktor. På 1 poäng. Ja, nu ser du fan snuskigt nöjd ut alltså. Nu är du nöjd. På 1 poäng. Numera är det Wingeli, Fredén och Berggren som är lagets stjärnor.
Ja, och då är det Skellefteå AIK som det handlar om.
Ja, på 4 poäng. Det är starkt, Svensson. Det är starkt jobbat. Vad tog du det på?
Ja, men jag hade ju ändå någon form av feeling där med 35 år och sen så att det inte gick, att det gick fort efter det SM-guldet. För man tog ju 2 år på raken där. Vad var det, 13 och 14 man tog? Ja. Och jag hade väl en viss känsla av att det var 85 som man åkte ur och sen... att man hade problem att ta sig upp. Så att Per Johansson har jag faktiskt aldrig hört talas om.
Nej, det var därför. Jag ville liksom inte dra någon Per Mikkelsson. Hade mest utvisningar eller flest matcher där så tidigt. Men ja, Per Johansson öste in mål för Skellefteå. Division 2, Division 1 och faktiskt också Elitserien. Som bäst gjorde han 23 mål på 36 matcher i elitserien, både 76-77 och 77-78, så att det var ju starka papper.
Ja, det var ju schysst av det att du tog något sånt som jag inte ens var närheten att vara född. Jag tror inte ens jag var under tillverkningsprocess när det var.
Nej, det var du förmodligen inte, men jag tänkte att du ska få en tuff femma här och det fick du. Men imponerande ändå med en 4 där, Svensson, väldigt, väldigt starkt av dig.
Jag har fått en bra inledning på den här säsongen, det måste jag säga, men jag är ju verkligen ute efter revansch efter debaclet förra säsongen.
Nu har jag koll på ställningen, vet du vad det står?
Jag har 9 poäng och du har, vad blir det, 4 eller?
4. 9-4 till Svensson efter 2 omgångar. Och fortsätt ni följer i podden. Är ni med oss måndag efter måndag efter måndag så får ni veta den spännande upplösningen. Och jag och Svensson tackar för oss och ska fortsätta planera vår kattpodd och får se om vi lanserar den innan nyår eller inte.
Ja, ha det gott allihopa.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.